Den här våren har varit speciell på många sätt. Det är en vår som vi sent kommer att glömma. Vi har alla haft en annorlunda vardag och mest tänker jag att vi nog har saknat de personliga mötena. Träffa kompisar, middagar med nära och kära, fika med en äldre släkting, bara hänga med varandra, stora fester, att få fira, födelsedagar, examen, dop eller bröllop, kramar och mycket annat. Men man kan också sakna annat. Jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är mitt sommarprat. Många av oss har hämtat kraft i naturen under den här våren. En av de få platser där det också varit accepterat att vara. För mig har det här varit ungefär som vanligt. Många skulle nog kalla mig en skogsmulle. Som uppvuxen på landet i Värmland så är skogen och naturen en alldeles naturlig del av min vardag. Ja, av hela mig skulle jag vilja säga. Jag har genom åren vandrat åtskilliga mil på stigar och längs skogsvägar och över lingontuvor. Jag har plockat så mycket svamp och bär. Jag har legat åtskilliga timmar på knä i rabatter och grävt så ryggen har värkt i trädgården. Jag har vittjat nät, suttit med medspön och rensat fisk. Jag har kommit hem med pinnar och kottar och mossor och kvistar, skulle min man säga. Och jag har paddlat, rott och seglat på insjöar och i skärgården. Jag har gråtit och hämtat kraft bland granar och mossa när jag känt mig nere. Jag kan trädens namn på latin och jag älskar blommor och att sitta på en äng och att känna doften. Så för mig så borde väl corona inte göra så stor skillnad, eller hur? Jo, något som jag har saknat mer än jag trodde är kulturen. Visst, man kan lyssna till musik, man kan se på filmer, man kan läsa böcker. Men jag har saknat att gå på teater, beskåda scenkonsten. Att sitta där på första raden, känna spotten från skådespelarna när de i affekt skriker sina repliker. Känslan av att man nästan är med uppe på scenen. Dramat pågår bara någon meter bort. En total upplevelse. Det är så häftigt. När jag växte upp så var teater inget som fanns i mitt arbetarklasshem. Och det var väl inget särskilt med det, för vi var väl ingen unik familj vad det gällde det vid den här tiden. Jag var visserligen med en teatergrupp på högstadiet, men det blev kortvarigt. Det var nog först sedan jag kom till Stockholm som möjligheten öppnade sig och jag fann scenkonsten på riktigt. Ja, nu låter det kanske som om jag springer varje vecka eller titt som tätt på teater, men så är det väl inte. Men det blir i alla fall ett antal gånger per år och ibland mycket, mycket mer. Mitt första tydliga teaterminne är Chang Eng på Unga Klara på Stadsteatern 1987. Christer Henriksson och Filip Sandén spelar två siamesiska tvillingar genom att under hela föreställningen hålla om varandras ryggar. En enastående rollprestation som förstärktes genom den fysiska prestationen. Någon gång i början på 1990-talet var jag och såg Karl Orffs Carmina Burana i en ruffig lagerlokal i dåvarande Lugnets industriområde. Det som några år senare skulle bli Hammarby Sjöstad. Det började med att jag tillsammans med min kompis Heidi var på Café Opera en kväll och träffade några gamla för detta arbetskollegor till mig inom fastighetsbranschen. Någon kände också Sven-Olof Johansson, så kallad Sojo, en fastighetsmagnat, numera engagerad i Fastpartner, som också var där. Ja, och Sojo, ja, han blev nog lite betuttad i Heidi, min vackra och intelligenta väninna, som då arbetade som utlandskorre för Huvudstadsbladet. Så förtjust i henne att hon blev inbjuden att recensera föreställningen som gavs i en gammal fabrikslokal som Sojo hade lånat ut. Och det här var innan den skulle rivas för att ge plats för allt det nya. Och jag fick hänga med. Lokalen passade perfekt för detta kör- och orkesterverk, Carmina Burana. Järn, metall, traverser, kättingar, plåt och betong. Ruft, tufft, rått och avskalat. Och helt fantastiskt. Jag blev helt drabbad. Då förstod jag hur mycket scenografin, ljussättning, kostymer, smink och allt det där andra betyder. Inte bara vad som sägs på scenen. Flera år har jag på sommaren varit på Västanå teaterns fantastiska föreställningar. Västanå teatern håller till i Berättarladan i Rottenros utanför Sunde, som ligger i Värmland, om det är nu någon som inte känner till det. Här är det suggestiv musik, fantastiska dräkter, häftig koreografi, dans och ljussättning. Och bara ladan i sig är en upplevelse att sitta i. Att betrakta konstruktionen, bjälkarna, uppbyggnaden av scenen, hur man kan förflytta sig mellan olika etager. Rytm och fart, musiken är liksom navet i hela föreställningen. Västanå teatern ger ofta föreställningar som bygger på Selma Lagerlöf eller Göran Tunström och det värmländska kulturarvet. Nils Holgersson, Gösta Berlings saga, Hemsöborna, Charlotte Löwensköld och förra året Eddan är några av de uppsättningar som jag har sett. Och ska ni bara se en enda scenuppsättning under året så är det Västanå teaterns. Usch ja, jag hoppas verkligen att de överlever detta coronaår. Nästa år kommer jag att komma tillbaka. Jag lovar. Förra året så var jag på Stadsteatern och såg Benke Rydmans dansuppsättning Våroffer. Benke Rydman är en känd dansare som fortfarande dansar trots sina 45 år. Men han är också numera koreograf. Föreställningen Våroffers första akt var ett samarbete med ABB. Benke dansar med, eller kanske mot, en robot. En robot som nästan blir mänsklig. En robot som härmar människan. En robot som samspelar med människan. En robot som man till slut kommer att tycka om. I andra akten, ett 20-tal streetdansare på scenen. De dansar i 5000 liter vatten. De slänger sig, de plaskar, de stampar, de ligger i vattnet och vattnet yr och stänker lång väg. Satt man på de främsta raderna fick man ett plastförkläde. Ja, magiskt. Denna föreställning kommer faktiskt tillbaka i början på nästa år. Kan varmt rekommenderas. Ja, människan behöver mer än mat och vatten. Kultur är mycket viktigare än man kan tro. Här kommer Champagnepolska med Magnus Stinnebom och Västanå teaterns orkestern. Ett exempel på den karaktäristiska musiken från Berättarladan. Thank you. Jag är en av flera programmakare här på Tyresradion. En av anledningarna till att jag började göra radioprogram, det var att jag ville påverka och väcka intresse för stadsbyggnadsfrågor. Jag har arbetat hela mitt liv i fastighetsbranschen, framförallt med bostäder där jag har varit med och förvaltat, projekterat, drivit, byggt om, byggt nytt. Jag har ett brinnande intresse för stadsbyggnadsfrågor. Och även på min fritid så är färg och form ett stort intresse. Byggtakten har ökat väsentligt i Tyresö de senaste åren. Och i takt med detta tycker jag att man har tappat fokus på gestaltning och utformning. Många andra politiska beslut som man tar, de kan man ändra under nästa mandatperiod om man tycker att något blir fel. Men ett fult eller felaktigt placerat hus, det står där det står, minst i 100 år. Man ska också ha klart för sig att strukturerna, det vill säga var vi placerar vägar, var vi placerar torg eller kvarter, de består i kanske 1000 år. Det är Tyresövägen går idag, det var det antagligen en kostig på vikingatiden. Därför är det så viktigt att det blir rätt från början. Och de flesta som en gång har valt att bosätta sig i Tyresö har gjort det utifrån att Tyresö just är lite mer småskaligt och inte så tätt. Så därför blir det ju ännu viktigare att det blir rätt med de nya husen. Före valet 2018 så gjorde Tyresöradion en undersökningscentrum där man visade upp foton och frågade förbipasserande Tyresöbor vilka ledande kommunpolitiker som de kände igen. Resultatet var nedslående. Flertalet politiker i Tyresö var okända för de flesta. Den person som de flesta kände igen var dåvarande kommunstyrelsens ordförande Fredrik Savestål. Savestål från Moderaterna är inte längre kvar inom den lokala politiken utan har ersatts av Anke Svensson, en kvinna i sina bästa år. Ja, jag säger det för att hon är lika gammal som jag. Kommunstyrelsens ordförande är numera Anita Mattsson, socialdemokrat. Jag vågar nog påstå med största säkerhet att de flesta Tyresöbor inte skulle känna igen Anita eller någon annan av kommunens ledande politiker om de skulle möta dem. Och det här är ju lite bekymmersamt att så få Tyresöbor är insatta i hur kommunen styrs och antagligen också dåligt insatta i de olika sakfrågorna. Om man tittar på valresultatet för 2018 i riksdagsvalet, hur Tyresöborna röstade och jämför det med valresultatet på kommunal nivå i Tyresö, så skiljer det en del, men inte så mycket för de flesta partierna. Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har fler väljare på kommunal nivå än vad som röstade på partierna i riksdagen. Miljöpartiet är det enda parti i Tyresö som har ungefär lika många väljare och övriga partier har färre väljare i Tyresö jämfört med riksdagen. Men tendensen är ändå tydlig. Är man ett större parti i riksdagen så är man också det i kommunen och vice versa. Det vill säga att det som påverkar mest hur många röster och mandat partierna i Tyresö får, det handlar mer om vad Stefan Löfven eller Jimmy Åkesson eller Annie Lööf eller någon annan av de andra partiledarna säger eller inte säger. Det vill säga högre stöd på riksplanet ger oftast högre stöd på lokalplanet. Och det här menar jag då visar tydligt att allt för många inte är speciellt insatta i kommunpolitiken. För att ärligt talat, inte kan det vara alltid så att det bästa partiet på riksplanet är också det bästa partiet på lokal nivå. Vilka frågor tycker du är de viktiga frågorna i din hemkommun? Och hur insatt är du i dessa frågor? Ja, oftast så sätter man ju sig in i en fråga när det är aktuellt för en själv. När man kanske själv har barn i skolan eller man har en gammal mamma eller pappa som ska in på äldreomsorgen. Då sätter man sig in i en fråga och då blir man engagerad. Och då kanske man röstar på det parti som man tycker har bäst politik i det. I Tyresö, liksom i många andra kommuner, inte minst i storstadsområdena, så saknas det lokal press. Ja, förutom en gratis tidning då förstås. Men Det innebär att våra lokala politiker inte granskas speciellt mycket. När jag har tagit kontakt med de ledande politikerna i Tyresö för att höra om jag kan få göra en intervju kring stadsbyggnadsfrågor, då har flera svarat till min förvåning att de inte har tid eller lust just nu. Ett parti har till och med inte svarat alls på mitt mejl. Politikerna i Tyresö är inte speciellt mediatränade och det kan jag tycka är ganska skönt och befriande. Men då vore det väl på sin plats att de visar upp sig lite mer än bara de där 2 månaderna innan valet. Och att vara med i Tyresö radion vore väl ett utmärkt tillfälle att berätta vad de vill med sin politik. Jag intervjuar gärna alla som vill eller kan något om stadsbyggnadsfrågor och vill berätta om sitt partis inställning till byggande i olika områden. Men hur kan man som medborgare sätta sig in i politiken för att verkligen få veta lite mer? Ja, förutom att läsa partiernas program så skulle jag säga att det är viktigt att ha koll på vem som du vill ska representera dig. Är det en vettig person som du känner förtroende för? En person som verkar kompetent? Ja, och hur kan man veta det? Ja, det är ju inte så lätt. Men man kan till exempel lyssna på debatterna från kommunfullmäktige. Pratar man om sina frågor och verkar kunnig? Eller försöker man bara racka ner på sina motståndare? Sen är det förstås inte lätt att veta om det är bara en snackepåse eller om det är någon som också kan få något gjort. Och, inte minst, inte bara någon som lovar allt utan också har koll på ekonomin. Det tycker jag är viktigt. Maila till dina politiker, vet jag. Fråga om saker. Diskutera. Står de i centrum och delar ut flygblad? Gå fram och diskutera. Och vänta inte till en månad före valet. Nu ska ni få lyssna till Mando Diao som sjunger om min hembygd, Alsterndal, i Strövtåg i hembygden. Texten baserad på Gustaf Frödings dikt. Tiden lever.
snö och solande svaran slår, men så svagt som det blå vore drömt. Det är kastat för vind sedan 20 långa år. Det är dött och begravet och glömt. Där du kära gestalter och synen nyss, där står tomheten nöde och kall. Och min eviga vaktsång är allt som finns kvar av det gamla i all stegsdag.
Under våren hade jag behov att få kontakt med en läkare. Jag hade sedan en längre tid haft ett födelsemärke på ryggen som kliat och upptäckte ibland blodfläckar på lakanen. Jag visade upp det för en väninna som är sjuksköterska och hon var ganska säker på att det var ett så kallat basaliom. För att komma till en specialist som kunde titta närmare på märket och ta bort det så behövde jag en remiss. Och insåg då att det enklaste sättet att få en remiss var genom att kontakta en nätdoktor. För mig var det här första gången jag nyttjade den här typen av vård. Innan samtalet fick jag svara på några frågor, ta ett foto på födelsemärket och skicka in. Fick besked om att någon skulle ringa mig om cirka en timme. Och cirka 10 minuter innan så fick jag ett sms om att nu var samtalet snart på gång. I stort sett på utsatt tid började FaceTime-samtalet. 2 blåbleka människor, knappast fotogenik, sitter och glor på varandra i varsin ände av etern. Läkaren läser min journal och ställer några kontrollfrågor. Han läser och skriver medan vi pratar, men oftast är det tyst medan han knappar på tangenterna. Efter 7 minuter är samtalet slut. Jag har fått min remiss. Jag borde varit nöjd. Men sitter kvar i soffan och känner en slags bitter smak i munnen. Vad är det jag har varit med om? Funktionellt och effektivt. Men var det verkligen det som vi vill kalla för vård? Med löpande band, tänker jag. Och för mig så var besöket gratis. Fatta! Gratis! Hur kan det vara gratis? Hur är det möjligt? Jo, om jag har förstått det hela rätt så är det så att många nätläkare är etablerade i Sörmland. Och där är primärvården gratis. Det innebär att Södermanlands region skickar en faktura till patientens region. Och Södermanland tar typ 10% för administration. Och resten skickas sedan vidare till nätdoktorbolaget. Den ersättning som nätdoktorerna får har minskat genom åren. Och jag tror att de får 500 kronor per besök idag. I mitt fall, om läkaren har fortsatt 7 minuters patientbesök, så skulle det innebära att rent teoretiskt så drar läkaren in 4000 kronor per timme. Det är inte dåligt, va? Och dessa pengar som går till nätläkarbolagen, de tas från vårdcentralernas pengar. Ändra direkt från din vårdcentrals budget eller från den stora primärvårdspotten inom regionen där du bor. För till skillnad från de fysiska vårdcentralerna som har en budget att hålla sig till och få pengar i förhållande till hur många patienter som är listade hos dem, så behöver nätläkarna inte förhålla sig till en budget. Och ja, det är ju ett känt faktum att allt som är gratis har en tendens att missbrukas, överutnyttjas och dessutom inte uppskattas på det sätt som det borde. I synnerhet inte om det är lättillgängligt. Och de som mest uppsöker vården är inte alltid de som är mest sjuka. Gratis är gott. Och hur kan det då vara att vara nätläkare egentligen, funderar jag efter vårt telefonsamtal. Ja, det kan inte vara speciellt kul, tänkte jag. Jag har svårt att tänka mig att man jobbar som nätläkare av något annat skäl än för pengarna. Du får minimalt mänskligt möte. Du kan omöjligt få en helhetsbild. Du behöver inte följa upp din patient. Tråkigt, tänker jag, om man har den professionen. Och du kan omöjligt få användning för hela din profession och kompetens. För mig så låter det som ett själstödande jobb som inte kan vara speciellt stimulerande. Johannes Schildt, som är en av skaparna bakom Kry-appen, han säger, och nu citerar jag: i Sverige har vi en hög andel läkare per invånare, men de är ojämnt fördelade. Det gör att kostnaderna för att ta sig till en läkare kan skjuta höjden för exempelvis en patient i en glesbygdsregion som Norrland. Ja, och det där låter ju bra. Men i själva verket har det visat sig att det är den stockholmska medelklassen som mest nyttjar nätläkare. Jag fattar att digitala tjänster har ett syfte i dessa pandemitider och att absolut finns ett behov av att utveckla sjukvården. Men just nu verkar det gå fullständigt bananas. Kostnaderna skenar och åtskilliga primärvårdsläkare på fysiska vårdcentraler skriker om detta. Men inget verkar hända. Gorbatjov lär ha sagt: gratis ost finns bara i Rottfäller. För någonstans måste det ju betalas. Nu ska ni få lyssna till Sting, Shape of My Heart.
As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Something wrong.
mask I wear is one. For those who speak know nothing and find out to their cost, like those who curse their luck in too many places, for those who fear a loss. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Vad saknar man då mest som värmlänning i förskingringen? När jag kom till Stockholm 1981, då blev jag väldigt förälskad i vår huvudstad. Så vacker med sina byggnader, arkitektur, vatten och grönt. Men jag saknar det värmländska kynnet. I Värmland säger man ofta, det örner sig. Ja, det örner sig. Det vill säga, det ordnar sig. Det vill säga, man hetsar inte upp sig så. Man stressar upp sig mindre och man tar det lite lugnare när det händer något. Man har ofta lite mer tålamod. Och ofta så är det ju faktiskt så att det löser sig ju faktiskt så småningom. En annan sak som jag gillar med Värmland är det här med spontana besök. Man tittar helt enkelt in hos varandra, oanmält. Hela min uppväxt är min minnesbild att det ofta tittade in folk i vårt hem. Ja, jag bodde ju på landet. Och det var grannar, det var folk från någon av de föreningar som mina föräldrar var med i. Och andra. Och ibland stannade folk 2 minuter och ibland stannade de 2 timmar. Oftast över en kopp kaffe. Jag har försökt att införa den här vanan här i Stockholm. Min första sambo, han gillade inte det här alls. Usch, så hemskt. Men tänk om ingen är hemma, sa han. Nej, ja men då är de väl inte det då. Nej, men tänk om de inte vill ha besök. Nej, ja men då får de väl säga till då. Nej, men tänk om de har ostädat. Jaha. Nej, men jag tänker inte börja städa. Jag tror att de där små, korta mötena betyder väldigt mycket. Vi blir en del i ett sammanhang. Vi får en hembygd. Man känner sig liksom hemma. Vi blir inte bara en ensam atom som virvlar omkring i vårt eget universum. Bara det där med att hälsa på grannar till exempel tror jag är jätteviktigt. Så testa att besöka dina vänner och bekanta spontant om du åker förbi. Känns det läskigt? Ja, ring då en halvtimme innan och fråga om det går bra att titta in på en fika. Och man kan ju också bestämma sig på lördag förmiddagen att ja, men ikväll så kanske vi vill äta middag med någon. Ring och fråga kompisar. Har du lust att komma över på köttgrytan som vi har? Ta med en flaska vin. Ni behöver inte stanna så länge om ni inte har lust. Bara vi äter tillsammans. Men visst kan det vara lite svårare så här i coronatider. Men det är ju ändå så att flera vänner kanske har en trädgård. Och då har man ju en gyllene chans. Och generellt så märker vi ju att alla är ju faktiskt lite mer kontaktsökande just nu. Nu vill jag önska er alla en riktigt skön sommar i vår vackra kommun och i vårt vackra land. Och ta det lugnt på vägar och på sjön.